Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ja, men då säger vi välkommen in i sadelkammaren.
Hej Gry.
Hej Rebecka, hur är läget?
Jag är trött just nu.
Ja, men
jag har varit en lång dag.
Ja, jag också. Inte ätit heller. Blir helt snurrig i huvudet. Så vi ber om ursäkt om vi snurrar igen nu.
Ja. Ja, vi ber om ursäkt i förväg. Men det kanske blir fnissigt och kul istället. Ja. Vi får se.
Det är så det är för de flesta, tänker jag. Vissa dagar blir lite längre. Vi jobbar tillsammans på Mix Megapol på morgonradio, så vi är uppe tidigt som attan.
Exakt.
Vilket ju är härligt, för att sluta mig tidigt också. Eller ja, vi gör det. Men jag brukar alltid åka hem och vänta in Nicky för att hon ska sluta skolan. Och sen kommer jag, och du brukar dra direkt i stallet.
Ja.
Men sen sticka hem vid tre, så vi brukar gå omlott i stallet.
Exakt.
Men idag är det hoppet tisdag, det är din långa dag. Men du brukar inte vara här så här länge.
Nej.
Nu är klockan, vadå, åtta? Eller
vad, kvart över, halv åtta snart.
Ja. Så att, men det blev en lång dag för dig också då?
Du, det blir ju så, man håller igång. Och så vaknade jag tre natt. Det blir så himla här tidigt, det är inte kul. Alltså,
vaknade också tidigt.
Gå upp fem är tidigt.
Ja.
Men då när man vaknar klockan tre, för att barnen behöver hjälp att byta sovrum. Och sen så ska det kissas och sen så somnar man typ inte om. Och så är klockan halv fem och så tänker man att nej.
Alltså, så där var det Bosse. Hunden då? Hundjäveln vill ut. Inte barnen. Hunden vill ut.
Ja.
Vincent, min äldsta son. Vår äldsta son.
Ja.
Vårt äldsta barn.
Ja.
Jag har bara en son. Vår son. Han var nog därför så lite dåligt också. Han åkte till New York i morse med
just
sin tjej.
Det.
Han åker i Amerika utan sin mamma och pappa. Det är så konstigt.
Han har blivit vuxen.
Det är så konstigt. Jag tror att det var därför också som jag sov lite. Och så ville Bosse ut mitt alltihopa. Så att det blev också upp vid tre tiderna.
Ja.
Så sov jag lite rörigt efter det.
Ja. Dagen blev så himla lång då. När man börjar så tidigt.
Ja, och sen så åkte jag direkt också. Jag ville kolla ifall en av ponnysarna och Mooney hade magsår. Vilket hon inte hade.
Nej.
Så hon har, och då när man ska gastroskopi så ska de inte äta någon mat. Och det där har också stressat mig liksom rent fysiskt. Jag har varit fysiskt. Det bäst, jag mår som bäst när barnen har ätit och ligger hemma och sover. Och det är lite, jag tror inte att jag är en feeder. Men jag har mått fysiskt dåligt av tanken att ponnyn som vi älskar inte ska få någon mat. Att hon ska vara hungrig och ledsen.
Ja.
Och du vet, det är bara så här, man får bara bita så här, ja, du får äta sen.
Ja.
Men jag har liksom varit, jag har inte kunnat äta själv typ.
Mm.
För att jag tänkte att hon ska vara så ledsen och så hungrig. Så jag också åkte direkt till stallet efter radion och ville bara vara här när de gav lunch så att jag skulle kunna gå med henne så hon skulle slippa stå in i stallet med de hästarna med boxvila.
Ja, exakt.
Så att inte hon ska behöva se dem fodras framför ögonen på henne.
Nej.
Och så gick jag med henne lite och sika ställde henne sen i skötspilt och precis då kom ju förstås kraftfodervagnen och hon bara, du vet, ville ha. Och så fort hon såg mig så gnäggade hon och så ville hon ha mat.
Man känner sig
förstås
ju som den elakaste människan i hela världen.
Som en skurk.
Ja. Men det var ju skönt att hon inte hade magsår i alla fall. Det var ju för ett gott ändamål. Liksom.
Det var skitspännande att få se. Jag har aldrig sett gastroskopi.
Nej, jag kan tänka mig det. Jag har inte heller sett det på häst.
Det är Tove Särkinen som vi har poddat med.
Ja, tandläkare Tove.
Ja, hon gjorde gastroskopi.
Hon är också veterinär.
Exakt.
Ja.
Hon har hållit på med ortopedi förut, men nu gör hon de här andra bitarna.
Ja.
Så hon är fantastisk. Lyssna gärna på avsnittet med henne, för hon är fantastisk. Och det är inte för att vi har poddat med henne, utan hon är engagerad och snäll och bra. Och de, just hon gick in med den här kameran genom nosen.
Då sederar man hästarna först, eller?
Ja, och bromsar lite lätt för att inte de ska rycka på huvudet för att man går in genom näsborren.
Det måste man pitta i kamera, eller?
Som en ganska slang, kanske en halv centimeter i diameter eller en kanske.
Är den hård? Jag tänker att man måste kunna skrapa dem.
Ja, nej, den är böjlig men inte liksom helt sladdrig.
Har man på något slem på den så att den ska glida?
Ja, man sätter glidgelé på den så att de glider. De kan börja blöda näsblod när man går in.
Ja, om man råkar komma åt något.
Men det gjorde inte hon, utan det gick jättebra. Hon stod helt fint still och sådär.
Ja.
Och så får man följa med in genom nosen. Och sen
det är ju en bra jäkla bit. Alltså.
Ja, verkligen. Och så ser man magmunnen och så ska hon svälja ner den. De ska inte ner i luftstrupen utan i matstrupen. Och så sväljer hon. Man bara, ja, nu svalde hon. Okej, nu går man ner. Ja. Det var som en
åktur. Det spelar tv-spel nästan.
Ja. Ja. Och sen så in där, över magmunnen. Allt. Alltså, hon fick så mycket beröm för sin mage. Hon hade en jättefin mage. Så det är sällan man ser en så här fin mage.
Ja.
Och sen så in där och så åkte de runt lite och kollade. Hon körde runt där inne. Hur, det fattar jag inte riktigt, men hon åkte runt och så gjorde hon en loop och hamnade upp och ner och kollade lite. Och sen så, i och med att hon hade ju inte ätit så liksom alla magslemsäckarna är ju liksom ihopsjunkna.
Ja, exakt.
Då blåste hon luft för att blåsa isär dem. Så att
ja,
man kunde
se man kan blåsa i kameran.
Nej, så hon tryckte på en knapp.
Aha.
Och så blåste den.
Okay.
Och så blåste, bara såg hur det flaxade runt vätska och lite
mage.
Mage där inne. Hon hade ätit lite spån och det flög omkring så hon kunde så flytta liksom, flytta runt lite grejer där inne och flytta runt vätska för att komma åt och kunna se. Och jättespännande.
Shit, vad coolt alltså.
Men så längtar man efter att man ska få igenom mat bara.
Ja, exakt. Men det är också kul såklart att hon var frisk och att allt såg väldigt bra ut. Men det kom också att tänka på, vi har en häst här i stallet som veterinären, eller de tror är glutenallergisk.
Ja.
Så sjukt. Och då hade den dietisten, alltså det är någon som inte säljer foder, bett henne köpa samma foder som vi ger till våra hästar.
Mm-hmm.
Från Minerals by Nordic.
Jaha.
För det är tydligen glutenfritt.
Aha, det visste
inte jag. Nej, inte heller. Och att deras mineraler också är tydligen, att hästarna tar upp det jättebra.
Aha.
Det visste jag inte heller.
Nej, vilken röta.
Och det var ju en himla positiv överraskning.
Nej, och som sagt, Moni hade noll magsår.
Ja.
Det var inte en tillstymmelse till. Allt var så slätt och fint och rosa och den färg det skulle vara. Och det var, de var så här, de bara, det är sällan man ser en sån här fin, välmående mage.
Exakt, men jag tycker också att vi är bra på att ge hästarna mycket grovfoder. Och inte mer kraftfoder än vad de faktiskt behöver.
Nej.
Det tycker jag vi är bra på.
Ja.
Och jag vill tro att det också är bra för dem. Liksom.
Ja, men det tror jag också. Ja. Nej, så att det var lite av ett äventyr.
Ja,
så nu kom vi hem i alla fall precis här.
Ja.
Då är jag hungrig för jag har inte ätit någonting.
Nej, det förstår jag. Du ska alldeles snart få gå äta.
Ja, det ska nog gå bra.
Ja. Och,
men i övrigt, sen så, då, som sagt, hade lite spån i magen som hon hade ätit lite. Säkert.
Inget sand eller något sånt?
Nej, ingenting. Nej. Och då tänkte jag på det. Vi har ju nu... När vi sålde, det här blir en lång historia nu då, eller lång, men vi sålde ju Neo till Malin och hennes familj, hennes döttrar.
Yeah.
Det är Malin jag har kontakt med, det är därför jag alltid kommer ihåg vad hon heter.
Yeah.
Och så såg jag på hennes Instagram att hon hade beställt hagströ till sin hage. Och då är det så roligt, för att klicka mig direkt. Så här, vad var det där då?
Exakt.
Klicka på länken.
För man vet ju vad som är på väg att komma. Lera.
Leran och isen och det här när leran fryser.
Exakt.
Det är det som jag tycker är så obehagligt att de ska vricka sig så.
Liksom.
Så såg jag på hennes Instagram att hon hade beställt hagströ. Så var det någon länk och så klickade jag, hamnade jag hos de här hagströ. Och så började jag läsa om deras produkt, vad det är för någonting.
Ja.
Och då är det alltså träskivor som man använder när man bygger typ olika byggen.
Ja.
När det är spill, det är ett gran helt enkelt. Träull från gran blandat med cement och vatten.
Ja.
Och det är svenskt och det är naturligt och det är liksom källvatten och inget giftigt, inget konstigt.
Ja.
Så jag kontaktade dem. Så tänkte det här blir jag skitnyfiken på. Vad kan det kosta och hur svårt ska det vara och vad gör det här? Så jag beställde helt enkelt på chans container hagströ som kom här i förra veckan. Ja, också jättespännande. Ja. Bara, vad ska det här bli? Och kommer de kunna... Han var så duktig, han som kom med hagströ, på att backa in mellan hagarna. Han jobbade med centimeter, han var skitduktig. Och så
alltså,
bara
det är
tippade
precis
ut allt det.
Så att man kommer upp med en lastbil till den hagen. Alltså det är verkligen... Alltså precis.
Och så fick vi dra upp en hagstolpe för att tippa ut. Och så tippade han. Och så innan han åkte så var han så gullig och hjälpte mig att banka tillbaka den där stolpen. Nej. Vi spettade och bankade tillbaka den. Perfekt. Jag bara, hej då då. Och så åkte han. Då kom den traktorn som jag hade beställt. Jag beställde en liten traktor för att komma och skotta ut allting. Då kom han. Då bara, jag bara vände ryggen till. Så bara, se om han står och drar upp stolpen. Jag bara, nej, vi har precis bankat.
Men då kunde väl han bara dra ner den där med skopan?
Ja, precis. Ja. Så nu sitter en sån berg.
Ja, perfekt.
Han var också han var så jäkla gullig, Jörgen, med traktorn.
Det är då man vill bli honom, bara göra de andra 1000 stolparna i resten av hagen. Oh. Kan du inte bara trycka ner alla lite?
Det hade han säkert gjort. Alltså, han var så mild och pratade så fint. Han var så gullig och han skrapade och drog ut där och höll på. Så får vi se nu här. Nu, det var några dagar sedan som det kom. Så då drog vi ut och krattade till det allting. Och sen så var hästarna där och trassade förstås och säkert åt lite. Det var där det började i huvudet. Jag började tänka på det, att det här spånet som var... Fast jag tror att det var boxspån.
Ja.
Men de har säkert käkat lite och pillat lite med det där och trassat runt. Och Milano har rullat sig 1000 gånger.
Ja.
Ja, man säger så, nu kom regnet igår. Så nu är man ju så sugen på att gå ut och kratta lite. Jag var ute och krattade dagen innan regnet.
Ja.
För att bara så platta till det lite.
Exakt.
Men nu är jag så sugen på att gå och kratta i det.
Du kanske får vänta tills imorgon.
Eventuellt.
Ja.
Jag tror att jag kommer behöva gå ut en sväng. Men det är spännande att se vad det blir.
Ja, verkligen. Alltså drömmen om det funkar.
Tänk om det gör det.
Man har ju letat efter det materialet.
Ja.
Jag har ju varit köpt grus några omgångar. Några liksom hela tiden. Men det är ju också lite, det försvinner efter ett tag.
Ja. Och sen så vi får ganska rejäla pölar. Så jag fattar att man inte kan trolla bort allt. Men om man bara kan jämna ut det lite grann. Och
exakt.
Motverka lite av den värsta leran.
Precis.
Då köper jag ett till flak.
Ja. Och framförallt när de äter vill man gärna att det inte är supergigga. Liksom. Ja. Det känns så himla också dumt att bara slänga maten rakt ner i klägget.
Ja.
Liksom.
Ja, för de äter ju lunchhöet alltid ute.
Exakt.
Så vill man inte att de ska få i sig massa grus och sånt. Hur går det annars för dig? Du red Bravina idag.
Ja. Idag var det hoppet tisdag för Hawking. Det gick bra. Bravina är gullig.
Mm.
Det är kul. Vi håller på att fortsätta att träna på hoppaserier och studs och sånt. Eftersom att hon tyckte kombinationen varit lite läskig. Eller hon vet inte hur hon ska få plats. Hur hon ska göra. Hon ska hoppa allt på samma gång. Och det tycker inte jag. Så vi håller på att träna på det. Och det, nej men hon är, det känns kul. Hon är lite pigg. Man märker att det börjar bli höst.
Mm.
Man känner att de börjar bli lite prilliga. Och du vet, de blir lite taggade ute. Liksom.
Mm.
Men, det, nej men de är väldigt gulliga allihopa liksom. Sen, ja, det är ju som plan här nu att jag skulle tävla. Jag tänkte att jag behövde träna på att tävla. Men det behöver jag tydligen inte. Jag måste nog träna mig på att träna. Så nu får jag tänka om. Jag har kommit lite till en svacke.
Ja.
Och så trodde jag nog att så här, bra, nu är Borrelian över. Nu är det bara köra på. Men det är, alltså jag känner att kroppen är svag, du vet. Och man är lite så här, grötig i huvudet fortfarande. Och...
Jag måste alltså ta ett tag och träna tillbaka sig. Med allt från reaktion och balans och exakt, allt.
Exakt, så jag bara tänkte så att det skulle gå fort. Liksom. Ja. Eller det var bara att köra på typ igen. Men det var det inte. Och sen nu var vi på Sundbyholm och jobbade, vilket var jättekul. Också så roligt, då får man ju massa inspiration.
Mm.
Men då första dagen så red jag och Johanna, en annan tjej som jobbade. Då red vi lite på ATG-framridningen. Och då fick vi inte gå ut den vägen för Esbjörn hade stängt. Så då tog hon ett skritt genom banan. Och då vart Salsa reagerade på stora vattnet där inne. Jag har aldrig varit där inne och ridit liksom. Mm. Då höll hon på att titta på det vattnet, så jag bara, okej, men Johanna, för hennes häst bryr sig inte. Så då gick vi några varv runt det och jag gick bakom henne och så här klappade. Och ingen big deal, tänkte jag. Så dagen efter så ska jag hoppa, så hoppar jag så ettan, tvåan, trean, fyran, jättebra. Du vet, jag tycker bra flyt och jag kommer fram på mina 7 galoppsprång. Jag behöver inte ändra tempo eller någonting, utan jag tänker på att det ska vara en härlig runda. Och sen när vi ska hoppa av på 5:an där det är vatten under, så tar det tvärstopp. Så jag flyger ju som en projektil.
Men har hon gjort riller?
Nej, det gjorde jag inte. Det var också skönt.
Bra.
Ja.
Och har hon brytt sig om vatten tidigare?
Nej, jag hoppade i det där vattnet veckan innan.
Jaha.
Så det, och du vet, det därför jag varit så chockad. För hon liksom, samma språng hon skulle hoppa av så tog det stopp. Och så ryggade hon liksom undan. Och nu också, jag hade ju kanske suttit kvar med att känna att jag inte är stark. Ja. Liksom. Och därför jag varit så här chockad. Jag bara, gud, vad händer nu? Vi hoppar ju det här förra veckan. Och så här, hon brukar inte titta på vatten. Men sen efter en timme typ så bara, just det, vi var ju inne på ATG och skrittade runt. Det kanske vart en grej för henne då. Ja, eller hon kanske så här, det här kändes obehagligt liksom och inte kul. Och att hon kopplade ihop dem för, jag vet inte.
Nej.
Men så då strök jag mig från dagen efter för att jag vill hem och träna. Så att jag vet att jag kan komma över det. Så att det inte blir en grej av vattnet, för det vill orka jag inte ha.
Nej.
Men också helt sjukt, du vet, man blir så chockad.
Och så, vad hände precis?
Jag vet. Men också veckan innan det så hade jag och Anneli, pratade om det sist, om de här upplåsbara säkerhetsvästarna.
Nej, du smsade mig tror jag någon länk att du skulle börja med väst.
Exakt, då bestämde jag Anneli att 2023 det är året vi ska börja rida med väst. För det finns ju de här upplåsbara västarna.
Ja.
För vi pratade om att vi inte blir yngre och att det är så dumt att inte ha det. Är det liksom...
Nej, som det finns.
Ja, precis.
Det är du och Geir. Gulliksa.
Ja, jag har faktiskt sett jättemånga nu som har det på Sundbyholm också. Ja. Det är därför jag... och nu har jag hittat den, så jag har beställt den.
Är det sant?
Ja.
Gud, vad roligt.
Så jag väntar med spänning på att den ska komma och se om det...
Om det känns bra.
Exakt.
Nej, men precis.
För jag har en sån här hård väst, en sån här gammal väst som jag har om jag har ridit unghästar eller har ridit träng och sånt där. Men jag tycker jag blir så stiff i den. Ja. Jag blir liksom...
Man får inte riktigt armarna
av ett kropp. Typ, känns det som. Det
är också så där man... inte uppvuxen med det.
Exakt, det är så dumt. Jag önskar att jag hade blivit tvungen att rida med er som barn, för då hade man ju gjort det liksom.
Ja, för Nick är ju självklarhet.
Ja, precis. Så. Exakt.
Hoppas hon fast inget mer.
Nej. Så där väntar jag med på spänning. Så jag har en liten dipp just nu i allt.
Ja, men jag fattar.
Allt känns lite motigt.
Ja.
Det är inga biggisar, men du vet när allting känns som att det är lite... Jag är lite deppig. Men jag jobbar.
Bara flyter på liksom.
Nej, jag jobbar på det. Ja, jag försöker hitta ljusglimtar. Och...
bra.
Hur går det för er? Det gick jättebra för Nicky i helgen.
Hon hade också haft en liten, eller inte dipp direkt, men hon hade nu, det tror jag vi pratade om i förra avsnittet, att hon hade tre uteslutningar på raken nu i protokollet.
Exakt.
Ett missförstånd med ett stopp som ledde till en avramling. Hon landade
hon
på fötter.
Hon ställde sig på fötterna bredvid hästen.
Ja, det var men då blir man ändå utesluten. Exakt. Sen så vägrade de ut sig en klass. Och, alltså regelrätt, bara två stopp på en också. Lite konstigt, vi fattade inte varför.
Nej.
Och sen så glömde hon banan.
Ja.
Och då blir man ju... Så nu hade hon tre uteslutningar. Och nu, nu har vi gjort en av varje, nu räcker det.
Ja.
Och så gick hon och vann en lätt B i helgen. Och hon red så bra och allt stämde. Och Anneli som hon tränar för, som vi har som hästar i stallet.
Ja.
Det var så skönt för hon var med och hjälpte. Hon gick banan tillsammans. Hon var med på framridningen, de hade en plan, de snackade ihop sig. Och så höll hon planen och så vann de. Och det var så jävla skönt att det bara stämde. Hon var så... glad.
Jag förstår det.
Så glad, så glad, så glad. Och så just att hon gick in som etta och så höll det hela vägen. Alltså hon var så lycklig. Och sen så andra dagen så hade de, gjorde de samma sak och då hade de en plan. Och då sista hindren i omhoppningen så hade hon, hon skulle galoppera på sex. Hon skulle gå på stor hästavstånd. Hon skulle galoppera på sex galoppsprång. Men då vet jag inte riktigt om hon drog på de första tre, men sen var det som att hon slutade rida lite, eller hon tryckte inte på oss in i det sista. Så då blev det lite missförstånd, men där hade Milan verkligen kunnat vara tvärstannat och hon hade kunnat ramla av. Han hade haft rätt till det. Men han sa, okej, tog ett halvt galopp, hon ville hoppa, han ville ta till, och så trampade, du vet, så han plockade med sig båda bommarna, både fram- och bakbommen. Och jag trodde hon skulle gå omkull.
Ja, han galopperade igenom också lite. Liksom.
Ja, han cyklade igenom allting, så att det bara for, liksom, jag var lite rädd, men och hade, men ändå så här på en dundertid. Hon hade kommit två annars.
Ja.
Så att hon var så glad. Och det var också så skönt att hon kan vara så glad.
Man måste också våga satsa det, chansa lite. Alltså, ibland funkar det och ibland så går
också
det.
Att hon kan vara glad ändå. Att hon inte blir arg eller missnöjd. Då, utan att hon var jättelycklig fast det gick så där.
Ja.
Så det kändes jättebra.
Gud,
det var
vad
kul.
Roligt.
Ja.
Gud vad kul.
Jätteroligt.
Ja. Vad har vi här framåt då? Jag har ju den där SVB Week nere i Flyinge.
Ja.
Hoppas att vi kommer iväg.
Det hade varit härligt.
Det hade varit jätteroligt. Och har ni som lyssnar inte köpt biljetter än så gör det.
Ja.
Det är ju Katrin. Jag kan aldrig säga
Defor.
Hennes. Exakt. Som är testryttare i dressyren. Och Henrik von Eckermann då, som är testryttare i hoppningen.
Ja.
Och han sitter ju typ på världens bästa häst. Ja. Det ska ju bli kul.
Och tänk att få bara se dem ju live.
Ja, så häftigt.
Ja, verkligen. Och sen så ser man ju fram emot Elmia så småningom åka till Jönköping och kolla på tävlingarna. Sen så är det en massa roliga tävlingar innan dess också.
Ja.
Om man har lust och möjlighet att åka på det.
Precis. Det vore ju väldigt roligt.
Ja, verkligen.
Ja.
Gud, vänta,
dagens
jag sagt.
Avsnitt.
Vänta, jag sagt vad vi ska prata med.
Okej, jag sa att vi var lite röriga.
Nej, men vi glimtade ju, vi öppnade ju upp lite dörren för jockeyvärlden.
Ja.
Eller vi tittar in en helt ny annan del av hästsporten egentligen.
Exakt.
För vi var ju på, nu vill jag säga Mantorp, men det är Jägersro. Vi var i Jägersro. Och träffade ju P.A. Gråberg där.
Ja.
Som är jockey och skitduktig. Hur mycket har han ridit in?
Men typ 180-190 miljoner tror jag han sa. Han kommer berätta mer om det här i podden.
Ja.
Och hans mål är ju nu 2000 lopp, löp, ja. Säger man va? Vilket han nästan var uppe i när vi träffade honom i somras. Ja. Så han kanske har slagit det rekordet nu, vem vet.
Ja. Nej, otroligt spännande och trevlig. Svintrevlig. Vi pratade om hans jättelätta sadel. Också hans lite krokiga väg in i ridsvärlden. Han älskade inte hästar från början utan älskade farten mer.
Ja, han hade börjat ju med att han var liten. Han skulle ju börja äta tillväxthormoner för att bli stor.
Just det.
Och då flyttade det in någon galopptränare, tror jag var, på gården bredvid som bara, nej, du borde bli jockey.
Fortsätt vara kort.
Exakt. Och då fick han testa att rida på en av deras gamla liksom galopphästar. Ja. Och då, som stack av i sken ut i skogen.
Ja.
Och när det kom en kurva så tänkte han att nu passar jag på att sitta av. Men det här var kul. Ja. Det här vill jag fortsätta göra. Helt otroligt.
Men man fick också lära sig tycka om hästar. Att lära sig uppskatta hästarna. Vilket ju är ganska intressant.
För honom var det ju mer som ett redskap. Typ som att de andra har en hockeyklubba. Så var hästen ett redskap för honom.
Ja.
Tills han förstod att det kommer bli mycket lättare om jag får känsla. Och ja. Kärleken till djuret, det växer ju på en lite efter ett tag. Liksom.
Ni ska få höra hur det lät mig träffa honom. För bara passa på, apropå det vi pratade om, leriga hagar och Hagströ.
Ja.
Bara tipsa om Jacksons korta gummistövlar.
Det är som att gå på moln.
De är så följsamma och lätta att gå i. Vi har massa korta gummistövlar här, men det är inte jag de vet. Vi vill ha att gå i. Vi vill gå i Jackson gummistövlarna. De är också inte gummistövelyta, utan de har en annan yta ju. Ja. Alltså när man säger gummistövlar så tänker man på de blanka gummistövlarna.
Exakt.
Men Jackson gummistövlarna är, vad ska man säga att det är ens för material?
Men jag vet, det känns lite som räfflat gummi. Typ. Ja. Alltså de är ju lite så här skrovliga.
De är lättare och fluffigare.
Exakt. Exakt. Nej, de känns ju lite mer som en jodpush. Jag tycker när man ser folk gå i dem så ser det lite mer ut som en jodpush än en gummistövel. Liksom. Ja.
Och sen så är det någonting med sulan.
Det är
jättelätta. Och sen så är det någonting med sulan inne i skon som gör att den är så skön för foten också.
Ja.
Så att, och vi har ju samarbete med Jackson. Det är därför vi är så duktiga på
att
tipsa om deras grejer. Men de är så sköna.
Det är
de är så bra. Så kolla in dem på deras hemsida, tycker jag.
Det tycker jag med.
Mm. Och sen så är vi ute i leran nu.
Ja.
Ska fan ut och kratta. Är det för mörkt?
Ja, det är för mörkt. Du ska äta mat och vi ska ses om några timmar igen på jobbet.
Ridklubben-podden har tagit sig till trav- och galoppbanan Jägersro i Malmö och sitter nu med Sveriges mäste jockey, Per-Anders Bertil Gråberg.
Bertil också, det stämmer bra, absolut.
Välkommen till ridklubben-podden då.
Mm.
Och det är första gången som vi ska tänka prata galopp. Hur är läget med dig?
Jättebra, tack. Bra. Ska jag vara här?
Ja, det tycker vi också.
Jätte, så stora ögon och öron. Man vill se
vi suger åt oss allt vi kan här från den här. Det är som en helt annan. Det är så konstigt med hästvärlden att vi håller på med samma djur, men det är så otroligt olika. Alltså det är såna, jag ska inte säga höga väggar mellan de olika genrerna, men det är ändå liksom helt olika världar, helt olika människor och helt olika.
Tyvärr så är det lite så. Jag tror absolut att vi skulle kunna hjälpa varandra mycket mer än vad vi gör, men det är liksom blivit lite så bara. Och även om det är folk som prövar riva de där murarna så är det ganska svårt. Liksom.
Ja. Vi läste på lite om dig inför att vi skulle träffa dig och förstod det som att du fick upp ögonen för galopp efter en riktig brakskentur ute på vägen. Stämmer det?
Ja, det stämmer absolut.
Det var då jag kände att jag vill aldrig mer galoppera. Och då kände du att det här var kul. Det här vill jag göra mer.
Det var då hornen växte på något sätt. Liksom.
Vad var det som hände?
Ja, men innan dess så fick jag upp ögonen för galoppsporten lite för att en kvinnlig tränare flyttade ut på den gården mina föräldrar har sen sommarstuga ut nu mot Bogsundsland i Vaxholm. Så jag och min lillasyster var i stallet istället. Vi hade ju varit inne i lagorn innan hon flyttade dit och klappade på kossor och får liksom nu var små. Så när hon flyttade dit var väl jag 13 tror jag. Så det är klart att då gick vi ner i stallet också nu var där på helger och sommarlov och sådär. Så var det väl någon dag ganska tidigt där som Bisse då, som tränaren kallades, tittade på mig och tittade på mina fötter och så sa han så här, men du är liten, du har små fötter, du kommer inte bli så stor, ska du inte bli jockey?
Du bara, tack.
Och jag bara, ja, va? Okej. Och självklart, jag som alla killar, jag höll på med massa andra idrotter. Vill jättegärna hålla på, jag åkte väldigt mycket alpint. Ville satsa på alpint, men blev för liten. Faktiskt så gick vi så långt så vi gick till en läkare. Och så man inte kunde ta någon hormon för att kanske växa lite till. Liksom. Så just det samma veva som vi hade den diskussionen med läkare så slängde hon in den här curveballen då om inte jag skulle bli jockey.
typ bara stoppa hormonerna.
Ja, men det blev lite så. Och liksom, då följde jag med henne till hennes stall på Täby galopp då, och på tävlingar och såg att shit, det här går ju fort, det här är coolt, det här är farligt. Så jag bara, ja, men absolut, då får du lära mig det. Så på den vägen var det, hon lärde mig. Så fick jag börja galoppera lite på banan, och sen så när jag gick i nian så hade man så här prao som vi alla hade, och då jobbade jag 2 veckor och sen då. Och då när jag hade varit och jobbade en dag på Täby galopp, så åkte vi hem till gården och så skulle vi rida med hästarna också då. Och så fick jag rida en gammal sprint, Gretzky heter han. Och vi var ute i skogen och skulle bara trava runt lite egentligen. Och så sa hon, ja men när vi kommer till den här backen liksom, när vägen går upp där borta, så han kanske vill hellre galoppera sakta, för han är en gammal stelsprinter, så vill han galoppera så låt han galoppera. Och jag tänkte, ja visst. Och så tog han väl 2 hacksteg och så sa han tack och hej, så stack han. Och jag visste när jag kom upp för den där lilla, ja, sluttningen, så var det ju lite 90 grader höger vänster eller taggtråd rakt fram. Jag valde, eller drog i vänstertyg när jag så tog vi vänster, och 5 minuter senare så kom vi ut på Gamla Bogsundsvägen då. Och den går ju som, ja, de som varit där, den är väldigt kurvig.
Den är mysig att köra bil på.
Ännu mysigare än motorcykel, tror jag. Ja. Kom över på rätt sida vägen, för jag såg 50-skylten. Jag tänkte, shit, jag rider mycket fortare än 50, så jag kommer hinna kapp någon här. Det här går ju inte. Som tur var kom jag aldrig kapp någon. Jag mötte 3-4 bilar och skenade väl 1,5 kilometer där. Och så visste jag, snart kommer vi upp där, måste svänga vänster igen för att komma tillbaka till landet, till stallet, liksom den vägen. Annars kommer ut på stora vägen. Men som tur var, strax innan det så halkade hästen till i en av de här kurvorna och tappade farten, så då hoppade jag av. Tänkte, nej, nu är det aldrig, så jag hoppade av i farten.
Förlåt att jag skrattar det.
Nej.
Det är inte meningen.
Sen kom Bisse i kapp med då på sin häst. Hon hade stoppat de här bilarna som jag mötte och liksom, har ni sett någon? Ja, han försvann ditåt liksom. Och då bytte vi häst där och då. Och
så tvingade hästen, stannade den då hos dig?
Ja, 10 meter senare tror jag. 15 var typ så, oj, vad gjorde du då? Nu ska inte jag springa mer.
Okay.
Så när hon kom i kapp oss, så slängde hon upp mig på den hästen hon red istället och tvingade mig att galoppera hela vägen hem på den för att jag inte skulle bli rädd. Men där och då så bara, shit, det här är ascoolt, det här går fort liksom.
Du kände inte att du var rädd då? Eller?
Nej. Däremot kände jag rädsla. Första gången jag skulle gå i startboxarna och springa av den här, så fick jag sitta på den här Gretzky igen. Och det var första gången jag satt på honom efter. Och det var säkert ja, drygt halvår i alla fall senare. Eller kanske ännu mer. Vad jag inte visste då, det var att tränaren gett han lite lugnande medel, så han skulle vara snäll och inte vara explosiv. Men då kände jag, då blev jag väldigt spänd liksom. För att säkert rädslan kom fram. Liksom. Ja,
kroppens.
Hur länge har du jobbat som jockey nu?
Jag red mitt första löp 91. Uh-huh. Blev professionell 95. Ridit ungefär 15 000 löp.
Och vunnit 2 000?
Nästan 2 000. Ja, jag har jagat 2 000. Jag har väl till dagens datum, tror jag har, är det 47 kvar något sånt till 2 000.
Du ska rida ikväll? Nej, ja. du ska rida riktiga lopp ikväll också.
Jag rider 3 löp idag. Va? Och sen så är det hästarnas mästare också.
Just det.
Och de segerna får jag väl inte räkna med, tyvärr.
Vi måste prata om hästarnas mästare sen. Jag vet att du har legat i träning. Det ska också prata om. Det är kul, tycker jag. Men, och ridit in hur mycket pengar?
Jag vet inte exakt, men det är... Jag rundar slängen någonstans mellan... Jag säger 180-190 miljoner. Till hästägarna, inte till mig såklart. Nej, men till mina ägare.
Ja. Ja, det är så vansinnigt mycket pengar. Och så vansinnigt mycket framgångar som du har haft under alla de här åren. Och motgångar, har jag förstått det som.
Ja, absolut. Och framförallt så var jag väldigt dålig i början. Så det tog många år innan jag fick framgångarna. Mm. Jag var en jättedålig lärling. Och även professionell i början. Men som tur var så gav jag aldrig upp. Och så fick jag den hjälp jag behövde. Jag hade inte den där... hästkänslan.
Ja, det är det vi pratade om på planet hit.
För att jag var ingen hästkille, hästtjej, utan jag hoppade på för att det var coolt och det var nidigt. Så för mig blev det lite som istället för en ishockeyklubb eller en golfklubb eller en fotboll eller en go-kart. Alltså det blev mitt verktyg till att kanske få framgång. Inte faktiskt en häst, ett levande djur som jag skulle lära känna. Nu har jag ju lärt mig att älska dem självklart och lärt liksom... Men det tog många år innan man fick den känslan.
Kan man lära sig hästkänslan? Det är så att vi har pratat om på vägen hit.
Absolut. Absolut. Annars hade jag aldrig suttit här. Jag hade 0 känsla från början.
Och det är ingenting man måste ha med sig från början? Utan det går...
Nej, jag tror säkert det hjälper om man börjar tidigare och kanske går den normala vägen genom ridskola eller hoppning. Alltså vanlig ridning. Det tror jag absolut. Men nej, det går att lära sig. Ja. Helt klart. Men det tog många, många år. när alla sa att du måste få känsliga. Jag förstod inte alls vad de menade. Men så plötsligt så, oj, nej, men nu kanske jag börjar förstå lite i alla fall. Så helt klart det går att lära sig.
Hur har du gjort för att lära dig det då?
Nej, egentligen bara fortsätta rida mycket. Absolut. Men när jag var lärling och ung jockey så åkte jag alltid till Los Angeles på vintrarna och red där i träning. För att få rida med världens bästa jockeys och väldigt bra hästar och sådär. Och slippa vintern självklart. Och då red jag med de här världsartisterna och de försökte förklara för mig. Liksom, gör så här, sitt så, du har den här känslan. Och jag gick in där och ut där och jag bara, jag förstod inte liksom. Det kanske tog 10 år så då helt plötsligt, ja men nu förstår jag vad han sa för 10 år sedan. För nu får jag faktiskt den där feedbacken tillbaka som jag aldrig... Jag tror säkert hästarna försökt skicka mig feedback från början, men det bara studsade för jag... Jag var inte
liksom.
Mottaglig, precis. Så när det där väl började ticka in liksom, så
hjälper det. Du sa förut att den stack iväg i hack. Kan du beskriva för oss de olika galopperna?
Ja, men jag går en
erat hästspråk.
Ja, hackikanter är ju snäppet...
Hackikanter.
Det är snäppet snabbare än trav egentligen. Bara att de faller över i en lätt galopp liksom, och rullar jättesakta. Och sen så går de ju upp till en vanlig kanter. Det kanske är 55% av full fart då. Och sen kan man gå upp till, som vi kallar en stipelkanter. Då är du uppe i 80-85% och så går du fort. Då går du fort. Liksom.
Jag tänker att man ska försöka jämföra det med om man rider, när man sätter i en hopphäst på en hoppbana. Ja. Den typen av galopp. Om det går att jämföra bara så man får en känsla av hur fort det faktiskt är.
Jo, men då skulle jag säga att det är kanske snäppet precis över hackkant egentligen. Men du vill inte tappa... Du vill inte skena in mot hindret till en hoppning. Eller det går, alltså, om det är en omhoppning självklart. Sådär. Men det har jag sett. Men då är det mest att de rullar på i ett jämnt fint tempo. Ju. Om jag drar ner till kilometer timmen så våra bästa hästar kanske kommer upp i 65-70 ibland om det är riktigt snabba sprinters. Och går hackkanter så kanske det går 15 kilometer timmen. Och så växlar det upp däremellan liksom.
Att det är så sjukt. Det är också lite svårt att föreställa sig hur fort. Jag har ju sett det på tv och nu på sociala medier. Men jag tror det ska bli så coolt att se. Det är första gången jag ser det live idag. Det ska bli så coolt så man faktiskt ser hur vilken power det är.
Nu ska liksom. Gå ner och stå vid boxarna.
Och ja, det sa de andra
de
också.
Det är säkert någon startar på 16 eller 17.30 på upploppet.
Ja.
Hur det bara smattrar till. Det finns inte en bil eller motorcykel som hänger på den accelerationen första 20 meterna. Sen såklart att något, de hinner ikapp. Men du sitter på 500 kilo häst och är de riktigt snabba så känner du verkligen nästan sjunker 2 decimeter och så sticker de bara iväg som en liksom, raket. Det kan jag fortfarande än idag. Jag får sådär liksom adrenalinkick av. Och det är ascoolt. Vi har ju inte så ofta längre men 3-4 gånger om året så har vi sådana här supersprintlöp som är, kan vara allt från 400 till 600 meter. Och då går det ju bara full fart. Det är lite som kan jag tänka mig ponygalopp indianöverfallet som man får bara ja! Och det är roligt. Det är inte så mycket taktik och inte sådär, men det är ju en väldigt kick liksom.
Ja. Ja, så intressant.
När den här podden släpps, då har det redan varit, men vi är ju här i Malmö för att det är ett event här på Jägersro som heter Hästarnas mästare.
Mm.
Då är det du, det är Selma Hammarström och det är en kusk som heter Emilia Leo och det är, nej det är ni tre. Jag missar jag nu.
Inte Pontus.
Jo, Pontus.
Pontus Hugosson, ja. Precis. Ska mötas i ponytrav, galopp och hästhoppning.
Mm.
Alltså hoppning. Och jag vet att du har varit och tjuvtränat. Du har tränat, det heter inte tjuvtränat. Du har tränat hos Lena Bredberg.
Absolut.
Och hon har sagt till mig att du har talang för detta. Och hon undrar om du kan tänka dig att byta genre.
Hon frågade mig när jag var där också faktiskt om jag skulle köpa en hopphäst och så här, om jag pensionerar mig kanske kan jag göra
det. När är det då?
Ja, det, inte än hoppas jag, men det kommer ju närmare det också självklart. Ja, nej, men jag känner ju Lena lite för att min dotter rider hos henne. Så jag lånade ju min dotters D-pony och så var jag med på en av... Vi bytte bara ryttare på en hopplektion där.
För hon, din dotter ska rida SM?
Ja, precis på sin D-pony. Mm. Så... På det vägen har jag lärt känna Lena lite. Min nästa dotter, hon tycker egentligen fälttävlan är roligare än bara hoppning. Men den här som hon har haft nu har varit bättre på hoppning. Så jag blir ju med den inriktningen. Men det har fortfarande varit på Stora Väsby fälttävlingsklubb.
Blir du nervös när barnen tävlar?
Nej, det tycker jag inte. Jag ska inte säga om jag är bra eller dålig idrottspappa. Sådär, men Thea... vill helst inte ens ska vara där. För jag tror det är lite för... Tack vare att jag inte kan hoppningen så tycker jag att de kommer i mina ögon med en ursäkt att det var en lätt rivning. Alltså, men det är fortfarande en rivning liksom, och då kanske är lite kritisk. Ja. Min yngsta dotter som håller på med fotboll som jag kanske förstår mer, hon vill jättegärna att jag ska vara där. För hon kan ta den kritiken på ett annat sätt. Mm. Men det är nog för att jag inte riktigt är insatt i hopp eller ridhetsvärlden egentligen. Jag ser det mer från mina ögon som jockey då. Och det kanske har varit lite för rock.
Men Lena skrev någonting också om att ni hade ni övat fallteknik eller hade du gjort det?
Jag har haft kurser i fallteknik med hennes ryttare också. Ah, ja.
Berätta om dem.
Nej, men det är ju viktigt att lära sig att falla. Jag lärde mig det egentligen i alpina när man trillar i störtlopp eller super-G och sånt, så måste man rulla ihop och liksom försöka ta smällen på axeln och rulla ifrån hästen. Och det är väl det försökt hjälpa dem med lite också.
Och hur tränar man det då?
Ja, men då har vi stått på pall eller borden och sen så får man hoppa ner och rulla liksom eller något sånt där. Tyvärr har vi ingen maskin till det. De har ju det i England, så har de ju faktiskt en mekanisk häst som åker på en räls och så bara tvärstoppar den och bockar. Som man kan lära sig till av. Det har ju tyvärr inte vi här i Skandinavien då.
Sån hade jag behövt.
Läskigt känner jag mest.
Ja, det är nästan läskigt för då vet jag att du ska trilla av. Så då spänner man sig ändå. Ja, när man trillar av normalt så blir det ju okej, man kanske känner att oj, nu går det inget bra. Men nej. Jag har själv inte provat den där avramlingsmekaniska hästen då, men det ser lite brutalt ut faktiskt. Ja.
Men hur mycket tränar ni som jockey så här fallteknik? Är det något som ingår?
Nej, eller det är bara... inte. Ja, nej, det är det inte. Men jag tyckte ändå, tack vare Tera och min dotter och så, de var där så att vi skulle i alla fall gå igenom det, hur man ska försöka tänka.
Jag tror att det är supersmart egentligen. Det alltså dumt att man inte ramlar av, det gör man ju.
Ja, det är ju så är det ju, absolut. Ja. Och du ser de som landar platt lite dumt, det är de som rillar sig. Ja. Alltså om man kan få lite flyt i det på något sätt så har man i alla fall en bättre möjlighet att klara sig.
Vad jiu-jitsu, man kanske borde träna någonting sånt egentligen.
Ja, men det är lite samma sak. Ja, visst. Absolut, absolut.
Bara gymnastik. Så man bara jublar av där lite.
Gjorde du kullerbytta senast?
Alltså, jag har små barn. Göra kullerbytta, det är... Och jubla och sånt. Man var ju bra på det när man var liten.
Ja.
Dumt att man...
Det är för att man vågade göra det.
Jag tror inte att jag skulle våga göra det ändå.
Nej.
Men hur tränar du förutom ridningen då? Jag vet att du halvcyklade Vättern runt.
Ja.
Och drar små cykelturer till stallet också. Ett kors och tvärs över halva Sverige känns det som.
Ja, lite blev det så. Jag var tvungen att få in så många mil jag kunde innanför det. Så jag cyklade till banan i Bro och banan i Stockholm och så redan löp så cyklade jag hem.
Hur långt cyklar du då?
Nej, men det var bara 6 mil enkel väg och så fick jag tävla så cyklade jag hem. För det är så mycket tävlingar ändå. Vi har 3-4-5 dagar i veckan någonstans i Skandinavien, så det är inte helt lätt att få upp det där. Och så är det väl... När man har hållit på så länge som jag har gjort, som är liksom tränar nästan bara på det man måste träna på i alla år. Och så bröt jag ju nacken för knappt 2 år sedan. Mm. Och då fick jag börja från början med rehab och allting för att kunna komma tillbaka. Och då insåg jag att om jag tränar upp hela kroppen så har jag mycket större chans för första att inte gå sönder. Men framförallt så är det mycket lättare att hålla samma fysik som de här 20-25-åringarna som jagar en. Liksom. Man blir inte yngre direkt, så ska jag fortfarande kunna tävla mot dem. Och så måste jag liksom vara... Jag måste träna mer nu än vad jag gjorde när jag var yngre. För när man var yngre fick man mycket mer gratis. Det får man inte när man blir lite äldre.
Du bröt nacken för några år sedan.
Ja.
Och sen så bröt du ryggen också innan dess. Mm. Och då var det Babben Larsson som sa, kom han ens igenom säkerhetskontrollen när han flyger längre?
Ja, men peppa, när jag bröt ryggen slapp jag operation. Ja. Jag fick bara ligga still i 4-5 veckor liksom, så det skulle läka lite. Mm. Och den gången så tävlade jag faktiskt exakt efter 6 veckor. Det skulle jag inte göra nu heller. Alltså, jag hade en 2-åring som jag visste skulle vinna SM, eller jag trodde den skulle vinna SM. Och det var 6 veckor från olycksdatumet, så jag ställde in mig på det att jag ska sitta på den hästen. Och det gjorde jag, vi vann SM. Men det kanske inte var så smart.
Nej,
men jag har aldrig känt av det. Nacken däremot fick jag steloperera 2 koter och byta lite grejer. Så där har jag lite skrot. Men det har inte pipet än i alla fall, så det funkar.
Känner du aldrig att du blir rädd då när du har gjort illa dig? Liksom?
Nej, alltså man vet ju inte det förrän man hamnar i samma situation igen. Ju. Och jag har alltid sagt att den dagen jag blir rädd så ska jag sluta rida. Men det är alltid lättare att säga än att göra, självklart. Mm. Men det känns lite så att den dagen man blir rädd så blir man... Som de här pensionärerna som kör 60 på motorvägen. Då är jag i vägen för alla andra. Då blir det farligt. Men självklart, som sagt, efter jag kom tillbaka och bröt nacken så visste jag inte hur jag skulle kunna tänka förrän jag kom ut och redlöp igen och kanske hamnade i samma trånga situation igen.
Men du kände aldrig rädd igen när du satt
upp på hästen? Nej, jag har aldrig gjort det. Peppa, faktiskt.
Vad var det som hände?
Jag red löp i Odense, en liten bana i Danmark. Tyvärr så såg jag att det skulle hända. Hästen framför mig började drifta in framför mig och jag kom med så mycket fart. Så hade jag inte prövat att bromsa min häst så hade jag säkert klarat fallet bättre. För normalt när det går fort så har man tid, man flyger iväg och så kan man landa på axeln och rulla vidare. Nu var det så här, jag slängde i handbromsen och prövade sitta kvar och så snubblade den ändå. Och så blev jag hängande runt halsen och tänkte att jag kan sitta kvar. Slut kunde jag inte det, så jag släppte, så då landade jag väldigt platt på nacken. Så hade jag liksom bara gasat vidare, så jag säkert fortfarande tillat av, men jag hade troligtvis klarat mig bättre. Liksom. Nu blev det väldigt platt fall. Så då svimmar jag av, självklart. Och sen kommer man bland sån därifrån. Jag full med adrenalin. Så de lät ju mig gå från banan och gå in i ambulansen själv. Det är helt galenskap.
Det var typ det värsta hittills.
Det visste jag inte, att jag bryter nacken då. Så åkte jag in till sjukhuset och låg där flera timmar. Så kom jag tillbaka och sa att jag bryter nacken. Bara ringa hem till min fru och säga att jag bryter nacken. Det var illa när jag bröt ryggen och ringa hem. Men faktiskt när man visste att jag har gått liksom, till ambulansen. Jag kunde lika gärna bara seglat ihop igen. Så det var väl det mest skrämmande. Och sen var jag där någon vecka och så bad jag om att få bli opererad hemma istället. Inte för att jag tror att sjukhuset är dåligt i Danmark, men jag ville vara nära familjen ju. Så då fick jag åka ambulansen 9 timmar från Danmark. Jag tror att jag skulle flyga helikopter eller flyga flyg, men vanlig ambulans fastspänd i 9 timmar, titta på ett vitt tak. Så det var en lång resa, men det är klart, det var ju värt att få komma hem i alla fall.
Vilken jävla grej.
Verkligen. Men hur du jobbar du bara som tävlingsjockey eller hur ser din vardag ut hemma?
Nej, men jag bor ju hemma utanför Stockholm. Så de dagarna jag är hemma där så är jag på Bro Park 4-5 dagar i veckan och rider ut. Och jag har 2 olika tränare normalt. Så jag kanske rider 4-5 hästar i träning på morgonen då. Och sen åker jag hit kanske, eller Norge eller någonstans, och tävlar på kvällen oftast ju.
Har ni mer egna hästar när ni tävlar, eller tävlar man hästar på plats, eller hur funkar?
Både och, de reser med hästarna absolut. Inom Skandinavien reser de ganska mycket hästarna fram och tillbaka. För att hitta de löp som passar och sådär. Så det är, det är både och, absolut.
Men apropå Babben Larsson som jag hänvisade till alldeles nyss. Hon är ju lite för många otippat, eller många som inte vet om, att hon äger galopphästar och är superengagerad i galoppen och i sina hästar.
Jag red hennes häst här för 3 veckor sedan. Jag ska rida den nu igen nästa vecka, en 2-åring. Så startade första gången ut, så var jag 2 på den. Och ska den starta nu 12:e tror jag den ska starta.
Gud vad roligt. Och hon är där och ger dem morötter.
Ja, hon är jätteengagerad. Jag ska inte säga exakt, men jag tror hon äger liksom delar i många hästar istället för bara en häst, och har spridit ut riskerna, eller man ska säga. Och det är ju roligare självklart att vara delägare i flera hästar. Så jag vet inte hur mycket hon har, men hon stannade mig när hon körde från stallet. Tack för att du red min häst. Det var därför jag visste att hon ägde den här 2-åringen.
Vet man inte sånt innan man hoppar på
hästen? Ofta står det ju bara ett stallnamn. Om de är flera stycken så heter det ju någonting. Och ibland kommer många ägare in och hälsar innan man hoppar upp på hästen. Absolut så kan man prata lite mer om oss där. Men hon kom inte in den gången. Hon var ju tydligen där, men hon kom inte in.
Hon körde lite inkognito.
Så om det är för att hon inte vill synas eller ingen aning. Men hon var i alla fall inte där och hälsade. Liksom. Annars är det ofta att man får gå fram och prata med ägaren och tränaren och försöka lägga upp en plan. Liksom. Så här ska vi, ska vi göra så här idag och pröva med det här.
Har du några egna hästar som du äger?
Nej, inga galopphästar. Nej. Bara några ridhästar då, till familj och barn. Men vi har haft några få galopphästar genom åren, absolut. Framförallt för Sissi.
Jag tänker, om du rider in alla de här miljonerna, varför rider du inte in dem till dig själv? Varför vill du inte äga hästen själv?
Det är inte så lätt att hitta de där hästarna som ska. Faktiskt, jag köpte en häst från ägare som också skulle starta SM. Så sa jag till, för mig, jag aldrig velat köpa hästar. Det var nog första hästar jag köpte. Så jag kom till familjen och sa, nej men jag köpte den här hästen och hästägare. Och Sissi, min fru, hon bara, va? Du vill ju inte häst? Jag bara, nej jag vet, men jag tror den vinner SM om en månad. Och så vann vi SM och så kom jag hem, nu säljer vi den. Den står fortfarande kvar där hemma. Så jag blev lite nerröstad. Jag tyckte så här, bra, vi kan tjäna pengar och så säljer vi den. Och så, perfekt. Men han har ätit upp några pengar för länge sedan. Så, och jag ser väl den andra sidan istället. Liksom. Jag har inget problem med att jag skulle ha sålt en dag efter de hade fått. Liksom.
Nej.
För jag vet att den kan lika gärna gå sönder 3:e dagen efter. Eller Och har jag en häst och den startar, så måste jag rida den. Jag kan inte rida mot min egen häst, självklart för spelsäkerheten. Och blir det då ingen bra häst man lyckas sitta, så måste jag ändå sitta och tävla på den. Liksom.
Nej, du får, nu, förlåt att jag är korkad, men du får alltså inte förstås rida ett lopp
mot min
mot
egen
den
häst
som nej, du själv äger.
Nej, eller min familj äger.
Jag får inte, din nej, dotter okay. får inte rida hästen du äger i samma lopp som du rider en annan häst. Nej,
nej, för då det blir spelsäkerhet. För yeah. jag lät, oj, jag glömde, vi säljer och råkar släppa förbi den. Liksom,
ja, exakt.
Så det är lite sådana saker.
Och därför är det kanske inte så många jockey som äger hästen.
Nej, precis. Så blir det ju ofta.
Aha. Hur mycket kontroller är det där att man inte...
Jo, men du måste ju ansöka, eller liksom, även om jag kan gömma mig bakom ett stallnamn,
ja.
Så vet ju fortfarande förbundet vilka som står bakom det.
Exakt.
Så det är klart att de skulle stoppa det, självklart. Och
ja, precis.
Skulle det slinga igenom eller kom fram i alla fall, så skulle inte ATG bli så glada heller, självklart. Nej. Så det är en del av sporten, självklart. Och
ja,
det
exakt.
Får mig respektera.
Ska vi köra en lyssnarfråga?
Ja, gärna. Vi har en massa lyssnarfrågor till dig.
Spännande. Vi har en här från Michaela. Hon säger så här. Dottern älskar ponnygalopp på A-ponny. Hur går vi vidare utan egen ponny och närhet till bana?
Oj, om man inte är närhet till bana så är det ju svårt, självklart. Annars har det ju sagt... Det finns ju både i Stockholm och här, tror jag, ridskolor som har riktat in sig lite på det. Att de har... Som uppe i Stockholm så har de ju... Hästen startar just A och B ponny, så man kan då hyra in sig på den hästen när den startar.
Okay.
Men är man inte i närheten av en bana, det är klart, det gör ju saken svårare. Men jag tycker fortfarande man ska kontakta Svenska Lopp eller Ponygaloppen och fråga, för det kanske finns någon som bor i närheten. Ja. Eller så man kan fortfarande låna häst eller hyra eller komma in i det. För jag menar, ja, min fru jobbar ju med Ponygaloppen väldigt mycket. Så de har ett nätverk ändå. Så jag tycker att man ska kontakta Svenska Lopp och se om det kanske finns någon granngård eller någon närheten som faktiskt har en B-ponny som har tävlat eller de vill pröva att tävla.
Hur svårt är det att bli jockey? Alltså hur lång resa är det från att jag börjar kanske, om vi säger att den här flickan är 10 år då, och tävlar lite ponnygalopp. Hur mycket behöver man träna och hur kontaktar man hästar? Eller hur liksom blir man jockey?
Det normala är ju att man kanske tar steget från ponny till amatörlöp. Och tävlar. Eller så tar man kontakt med en tränare på den banan som man ändå bor närmast då, och vill komma dit på helger och börja liksom rida ut lite och kanske börja sommarjobba och komma i kontakt med sporten. Sen om du verkligen vill bli jockey, då måste man bli lärling först. Då ska du vara anställd som professionell tränare och så är du lärling där i 3 år och tävlar mot mig och alla andra under den 3-årsperioden. Men då har man ett handikappsystem, så när man är helt ny så får de ta bort 4 kilo från hästen. För att de ska rida, ha så mycket mindre erfarenhet än vad jag har eller vi andra jockeys.
Hur menar du då, ta bort 4 kilo från
hästen? Men alla hästar har ju olika vikter när de startar.
Uh-huh.
Så skulle jag rida hästen kanske skulle ha 59. Men om jag sätter upp en helt ny lärling då, så får de bara 55. För att de fortfarande ska kunna slå mig. Alltså jag ska rida 4 kilo bättre än dem.
Och då lägger man vikter i?
I sadeln. Uh-huh. Eller, alltså, på en vanlig tävlingsdag så kan jag rida kanske allt från 3 som idag för att jag ska vara med hästarnas mästare. Eller 7-8. Om det är 7-8 löp så vill jag ju rida alla, för det är mitt jobb. Och då kan jag rida från kanske 54 kilo på en till 65 kilo på en. Och så är 57, 59 och allting däremellan på alla andra. Och då har jag olika sadlar, självklart. Som är, min minsta väger 2 hekto. Och min största är inte stor heller, men den kanske väger 1,5 kilo. Mm. Och sen om jag måste mer bly, så har vi en typ sadelväska som vi lägger under sadeln. Där vi stoppar bly i fickorna för att komma upp i den. Så vi måste ju 40 minuter innan löpet så måste jag väga mig. Och sen 5 minuter efter målgång måste jag väga mig igen. Och det ska stämma över. Har jag kommit in med mer än 0,5 kilo för mycket, då får hästen bolla sin position, placering, men jag får böter. Kommer in med 0,5 kilo för lite, då blir vi diskade totalt.
Men gud, och det stämmer oftast, eller? Jag tänker...
Ja, men det gör det ju. Ja, absolut.
Alltså, gå och kissa, det blir fel.
Exakt.
Ja, men då får du dricka. Alltså, så man får ju ställa sig vågen och se, okej, nu väger jag 54 kilo innan löpen, och så får man gå och väga sig mellan varje, om det är en varm dag så får man gå och väga sig mellan tiden, så man ser att man hela tiden håller sig där omkring. Och så får man äta en liten banan eller godis eller dricka och bara få lite, hålla energinivån uppe och hela tiden kolla vikten. Så det är inte som en boxare, en brottare som bantar och väger in och sen kan de gå hem och slulla och för att de ska boxa stan efter. Utan jag behöver aldrig banta, peppar peppar. Vi har många kollegor som sitter där nere nu. Ja, ni kanske såg en kille sprang 5 varv runt banan när ni satt åt lunch. Ja, det är för att tappa vikt. Och då måste jag hålla den vikten hela dagen tills han kommer hem ikväll. Så han kan inte väga alltså, och dricka.
22 grader varmt ute, 25 grader varmt. Han sprang i svart dräkt.
I latexdräkt liksom, bara för att svettas.
Och joggade runt här med ett mössa tror jag till och med.
Ja, ja absolut. Ja. Och jag mötte han i trappan. Jag gick åt macka och han kom svetten. Nej, så det är en del av sporten också självklart. Och det är väldigt viktigt. Och det är likadant där. Det är för spelsäkerheten att spelarna ska veta att Pia rider med 54 kilo. Jakob Jansson
det väger aldrig hästen.
Nej, aldrig hästen. Nej. Jag tränar ju. Många tränare gör det för att se. För du kan ju se på hästen att den här, när den är som bäst så väger den 475.
Ja.
Och då kan man ju se om den är för lätt eller för tung. Så där i träning. Så det är en del som man använder av. Men inte när det kommer till tävling, absolut inte.
Nej.
Och vi pratade också lite om det här innan, men är jättenyfikna på. Hur rider ni, du, hästarna vanligt, kan man säga så?
Till vardags.
Till vardags. Liksom. Alltså rider, trimmar du? Rider du på volt? Rider du vanligt också?
Nej.
Det är vanligt fel att säga, för vanligt för dig är annat än vanligt för
absolut,
mig.
Absolut, men jag förstår vad jag menar. Normalt inte. Alltså, alla tränare har ju lite olika metoder självklart. Men liksom ska man dra ett rött streck genom det hela så är de ju uppe på antingen på stora banan eller på någon träningsbana här bakom och galopperar i alla fall 6 dagar i veckan i olika farter. Och det är ju tränaren som säger till mig, nu ska du rida Nisse där borta, han ska träna så här idag. Du ska galoppera 2000 meter i det här tempot. Eller du kanske bara ska trava en kvart idag. Eller, alltså. Så alla har ju olika träningsschema. Men det är ju inte att vi sitter och rider skänkevikningar och volter och sådär, det gör vi inte, nej.
Inget lösgörande, inget sånt.
En del
kan, bommar
nej,
och sånt.
Nej, men en del kanske kan longera dem eller tömköra dem.
Ja.
Det finns tränare som gör absolut på en del hästar. Om de kanske har lite problem med ryggen att man inte alls ska ha en ryttare på sig. Liksom. Men ett normalt träningspass för en häst är väl egentligen att de går på nästan alla går på en skrittmaskin först i 45 minuter, kanske en timme, bara värmer upp och skrittar bara. Sen kommer de in, får kissa självklart. Borstas, sadlas och så kanske man rider dem allt mellan en halvtimme och 45 minuter i olika farter. Och sen hem, duschas av. Ja, de är lite anfådda får de gå ut på skrittmaskin igen så de skrittar tills de kommer ner i vilopuls. Så de tränar ju relativt mycket ändå. Liksom.
Hur kan en sadel väga 2 hektar?
Nu har inte den här, men den är lika stor som...
Det måste ju vara en papperslapp.
Som broschyren.
Ja, men lite kaxig så ser den lite förstorad susp. Liksom, men, det är bara för att vi ska kunna fästa byglar och jordar i någonting egentligen. Det är en liten kolfiberbygel som sagt där vi kan sätta sig i byglarna och jordarna. Och sen så har de ju klippt till och skurit till så det ska se ut som en sadel fast i miniatyr. När jag är barn, jag har säkert haft en gungast hemma med en sån liten sadel. Ja. Så ser de ut.
Och de jag tyckte den sadeln hon hade på flyget såg som en gunghästsadeln.
De är jättesköna att rida i på grund av att du kommer så nära hästen. Du känner verkligen allt de gör.
Ja.
Sitter man i stora sadlar som ni gör på hoppning eller dressyr, man får ju ingen kontakt med hästen, alltså, känns, tycker jag.
Nej.
Och likadant om jag är kanske 65 på någon dag, så jag har min största sadel fast den fortfarande liten och så mycket bly. Det är också svårare att komma nära hästen. Man får inte riktigt, tack vare att vi rider så kort. När man rider långa byglar som man gör normal ridning så har man ändå skänklarna hela vägen ner. Men vi har ju bara skänklarna uppe. Liksom, ja,
vi
har ju typ av fötterna in till hästen.
Ja, alltså, precis. Lite. Så då är det lättare om man inte har massa bly mellan hästen och mig så kan jag i alla fall få lite kontakt med hästen.
Ja, men det, alltså med ridkänslan. Nicky, min dotter, hon rider gärna barbacka nu. Mm. Framförallt på sommaren. Hoppa barbacka och rider barbacka.
Jag tänker att
det är så
jättebra
bra
träning.
Känsla för både balans men för också för hur hästen rör sig. Och det måste vara super.
Absolut, jättebra. Och bra för hästen också.
Ja, ja. Det blir kul.
Verkligen. Men hur ser typ ett veckoschema ut för en av era tävlingshästar? Hur rider ni och hur tränar ni och hur går de med hage? Och...
Ja, de går ute i hage, paddocks går de. Olika storlekar. Inte jättestora för de ska inte få för mycket fart heller för det är också en skaderisk. Men självklart måste de ju gå ut i paddocks, det gör de ju. Och som jag sa innan, de rids väl. Det är säkert olika. En del kanske bara rids 4 dagar i veckan. Men normalt är det 5-6 dagar i veckan de rids.
Rider ni alltid på samma på en galoppbana? Eller varierar ni och rider utom i skogen? Eller ett ridhus? Eller?
Nej, för det mesta samma.
De är också tränade bara för att gå på det.
Ja, de trivs. Liksom. De är vanedjur. Så de trivs och vet vad de ska göra. Ja. Det är nästan så att om vi helt plötsligt tar höger eller vänster och går in i skogen.
Ja.
Så blir de lite så här mer på alerten och inte kopplar av. Utan kanske börjar takta lite, eller nu på sommar kanske svettas lite. Men vet man om bara, vi går dit ner där i banan, vi ska gå ibland ett varv, ibland ett och ett halvt, vad vi ska göra, men det är rutiner och det trivs de väldigt bra med.
Ja, det märker man ju bara i stallet tycker jag, att de vill ju ha mat på samma tid gärna och liksom
precis.
Gå ut i sin hage. Och
Sen blir det säkert lite annorlunda för de här tränarna, framförallt kanske amatörtränarna som då står hemma på sin egen gård, som har lite mer valmöjligheter och kanske saxa lite mer med skogen och bana och sådär. Men både här som är idag på Jägersro så har de ju stora banor och så några träningsbanor bakom. Och Bro Park i Stockholm så har vi också inte bara stora banor, utan vi har några träningsbanor också. Men det är inte så mycket mer än det egentligen.
Vad står galoppsporten i Sverige inför för utmaningar nu framåt?
Oj. Först och främst blir sams i alla led. Det är tyvärr väldigt mycket inbördes tjafs. Ny bana i Skåneregionen. Det är väldigt viktigt, men jag tror ändå det viktigaste är att locka till sig en yngre generation av hästägare. För de tyvärr som finns, de börjar bli så gamla så liksom de naturligt försvinner. Liksom. Och det är nästan de stora ägarna idag, och är samma som var stora ägarna när jag började för 30 år sedan. Det har inte kommit upp några nya yngre, tyvärr.
Och vad kommer det sig då? Är det för att det känns som att man inte riktigt blir insläppt, eller är det för att...
Ja, sen tror jag väl överlag kanske att tränarna liksom inte varit bra nog på att sälja sig själv. Liksom. Och sporten kanske också. Visst, vi får inte... Vi har ju bara 10% av ATG, och självklart ATG satsar ju mest på travet och tv-tid och allting, för att det är det som genererar de stora pengarna. Men självklart hade vi fått mer tid där och visa upp oss, och ser man i alla andra länder att galoppsporten har ju kan ju bli stor liksom, och har ju mycket publik och finns ju ägare runt om hela världen, så möjligheterna finns där. Men jag tror bara att, som sagt, vi har liksom varit lillebror hela tiden och accepterar det lite också tyvärr, istället för att försöka och faktiskt visa upp oss.
Men du som är så otroligt framgångsrik i din sport, du kanske har jobbat utomlands, men du blir inte lockad av att jobba åt något utländskt?
Jo, absolut. Det hade jag jättegärna gjort. Och jag har ju varit i Dubai många vintrar. Jag har varit där 8-9 vintrar och ridit ju. Men bara då korta perioder när vintrar är hemma. Men samtidigt, galoppsporten är så stor där ute, och ju äldre man har blivit och med familj och allting, så hade man varit 20-25 och ensam, så hade man ju kunnat ta ett litet skitjobb någonstans bara för att försöka. Men sen har väl etablerat sig här hemma, så det är på något sätt, om man inte får något konkret bra utomlands, så är det lite lättare kanske att vara en stor fisk här hemma, en liten damm, istället för att vara en liten fisk där ute och liksom försöka verkligen jobba kanske ännu hårdare, men inte få någonting för det liksom. Så det har varit en balansgång, och jag valde väl att kanske ta den säkra sidan då när det väl lossnade. Mycket på grund av kanske för att jag var så dålig i början också, så jag fick aldrig chansen när jag var riktigt ung och kunna sticka utomlands.
Men hur dålig var du?
Jag frågade mig, så var jag skitdålig. Liksom. Jag var i USA 5 vintrar och prövade, och hade ju en dröm att få rida där. Men var väl för dålig för att rida löp där då också. Jag kunde träningsrida och lära mig mycket, men jag var inte bra nog att få chansen. Liksom. Hade jag fått den, så hade jag säkert tagit den och stannat. Men nu dök den liksom aldrig upp. Så då.
Jag har inte sett galoppbanan i Dubai, men jag har sett bilder på den, och jag har hört att den ska vara otroligt fin.
Ja, men som allt den är, så är det ju väldigt stort,
överdådigt.
Ja. Hela läktarbyggnaden med hotell i för sig är 1 kilometer lång. Mm. Alltså, det är bara att allting ska vara stort. Mm. Men självklart, på Dubai World Cup-afton när det är 50-55 000 människor där och den är full, så är det ju en fantastisk atmosfär i det. Men första gången jag gjorde det, så var det lite... Man gick ut och nästan lite tjurumfärd när man bara, wow, rygga tillbaka liksom. Och så när man väl kom på hästen, så är det ju på kontoret igen, då är det okej. Men just att gå ut och se alla människor som är där för att titta på oss som tävlar, det var lite så här, wow. Självklart.
Hur är det att komma iväg så där utomlands? Får du träna hästen du ska tävla någon gång innan? Eller blir du bara tilldelad den hästen?
Både och, absolut. Just i Dubai så har det varit mycket skandinaviska hästar som åkt dit, så då har jag känt dem lite hemifrån. Ja. Men de åker någonstans i Europa på sommaren, så här nu, då är det någon ägare som ringer upp och frågar, kan du rida Kalle på söndag någonstans? Och då är jag aldrig riden.
Och hur är det? Är liksom hästarna ganska lika varandra och du är så trygg? i vad ni ska göra, så att det är ingen, inte liksom konstigt.
Ja, det beror på självklart hästen, en del är trygga, en del är inte trygga, och klara, då slår ju rutinen in väldigt också när man har gjort det så många gånger förut, så att det hjälper till. Sen har vi ju liksom från när den sekunden jag hoppar upp på hästen, så har vi 5-10 minuter till starten går.
Ja.
Och då galopperar vi ju ner, och det är då jag får läsa av hästen och bygga en uppfattning vad jag tycker och tänker. Sen har jag självklart tränaren sagt vad han tycker och tänker. Exakt. Och förklarat allting. Men det är ju väldigt viktigt. Det är lite som man går ut med en ny hund första gången i koppel. Om du är nervös så blir hunden nervös. Ja. Och skäller eller aggressiv. Eller hästen är exakt likadana. De läser jag av mig på 10 sekunder.
Ja, precis.
Så det är väldigt viktigt att jag ger en positiv känsla till dem. Och förhoppningsvis inte måste bråka med dem på något sätt. Utan vi kan känna att vi samarbetar och få en positiv liksom, flöde. Och känna att vi kan koppla av och göra det vi är där för att göra. Och därför, det är ju inte all häst man passar i 100% med, så är det. Alltså, och då, jag kan ju rida en häst i löp och kan komma tillbaka till ägaren och träna och säga att nej, jättefin häst, men jag får inte ut allt, tyvärr, det känns som, men det är liksom inte riktigt där, då är det bättre att prova med en annan ruta nästa gång.
Ja.
Och det är ganska viktigt att man säger det, så man inte bara
försöker
liksom. Igen, liksom. Då är det bättre faktiskt att, nej men det funkar inte liksom.
Nej, för så är det, och så har jag också känt. Eller liksom, de är personer också.
Såklart,
så.
Absolut.
Och det har inte du alla... suttit upp på någon häst någon gång när du känner att bara så här, fy fan, jag måste av på en gång?
Ja, absolut, men jag måste ju fortfarande tävla. Det har hänt någon gång, men det är ju bara kvalificeringslöp, för de måste ju visa upp sig innan de får tävla på riktigt en gång. Och då har det varit några hästar som har varit så dumma, så jag hoppat av och sagt nej, men det här rider jag inte liksom, där får ni bara gå hem med.
Ja, och har de gjort att resa sig och...
Ja, alltså man känner att det kan lika gärna bara gå galet liksom.
Ja.
Både för mig och hästen, och det, då funkar det inte.
Rebecka undrar, vill att vi ska fråga dig vad man behöver för egenskaper för att bli en bra jockey.
Självklart hästkänsla, men framförallt alltså mycket fysik. Det är tufft, alltså, både mentalt men väldigt fysiskt. Många som första gången de provar, eller första gången de provar, vi har ju mekaniska hästar man kan få provrida liksom. Det är hårt. Det ligger många timmar träning bakom det liksom. Men det är svårt att säga exakt vad man måste göra, men man måste självklart vara lite modig, lite halvgalen, men vältränad. Och helst ha känsla för djur, absolut.
Så spännande.
Men för att tänka, jag var på, den var ju för ett trav som jag tittade på, men det känns som att det är inom ridsporten då, i hoppning och dressyr, så är det lite... Det är lite tillrättalagt och det är lite fint och det är lite applåder och någon blir glad eller man gör någon liten gest i luften. Så, ja, nu gick det bra, eller nej, nu gick det dåligt. Medan i trav, och jag kan tänka mig också i galopp, jag har inte tittat så mycket på galopp, men att det blir så himla, det blir så stora känslor och det blir så fysiskt nästan. Folk går ner på knä och jublar och publiken och ägarna och kuskarna och ryttarna, det gråts och liksom, det blir så mycket större, yvigare rörelser. Och då hade jag en hemmasnickrad teori om att det har dels att göra med att det är mer pengar på spel, men också att det är så jävla hardcore för att det är utomhus. Alltid.
Ja, det är det ju. Det ska ju vara en sommarsport, men det kan ju vara kallt och blött. Och...
Ja, det ska ju tränas året runt.
Ja, men absolut.
Alltså, det går ju liksom inte att träna de här sporterna inomhus. Vi kan ju alltid gå in och träna om det regnar eller snöar, och vi kan ha tävlingar inomhus och sånt. Ja, då hade jag någon egen som sagt teori om att det blir så stora känslor och starka känslor för att det är så jäkla hardcore på det viset.
Ja, men det ligger många timmar bakom varje vinst liksom. Självklart så...
Ja, men det gör det ju för
alla. Ja, men absolut. Också, men jag tänkte mycket på ägarna som... Okej, de stora ägarna, dressyr och hoppning, rider inte sina hästar heller, gör de, de sätter ju professionell träning där också. Men jag vet inte riktigt varför, men det är klart att...
Jag tänker att vi kan bli bättre.
Ja, men än idag så finns ingen bättre känsla än att komma över mållinjen först. Liksom. Även om inte jag gör segergest i en vanlig tävling, liksom, utan de sparar mig till de större, för man blir ju mer och mer kräsen också, självklart så är det ju. Men det finns ingen bättre känsla att komma tillbaka till vinnarcirkeln och se hästägarnas äkta glädje liksom, faktiskt. Och det är väl säkert folk som kanske inte får möjligheten att visa de här äkta känslorna alltid i dagens värld. Allting ska gå så fort och det är Instagram och TikTok och allting, liksom, allting ska visas. Men här så blir det ändå väldigt äkta. Och det tror jag hjälper till mycket, att de är jättenervösa innan. Många kanske inte får en adrenalinkick eller någonting annat de gör heller, och så går hästen och vinner, och då liksom exploderar det lite på något sätt. Det är lite som att dra champagnekorken nu.
Så den bästa känslan är att komma över mållinjen först och komma tillbaka till vinnarcirkeln. Men går att beskriva känslan när man sitter i startboxen?
Ja,
så, men, som aldrig har gjort och aldrig kommer göra det.
Ja, men absolut. Det, då är det ju mer att man hoppas och tror. Självklart, ofta så har man känt på hästen när man värmer upp den innan, om den är i form och känns bra och så där. Så man kan ju gå in där ibland och känna att det här kommer nog inte funka riktigt bra, tyvärr. Likaväl som man kan gå in där och tänka så här, ja, nej, men det här känns helt okej. Så tar hästen, hoppar ut, och efter 10 steg så kan du ibland känna det här vinner jag. Fast det är 15 andra hästar med. Du bara får den där känslan att nej, men idag är allting som det ska. Liksom. Då...
Får du fjärde där i magen när du är i startboxen?
Nej, det får jag inte. Ja, kanske om det är de större tävlingarna, de åker utomlands. Jag ska rida tysk derby nu på söndag. Det är grupp 1-löp, alltså det högsta nivån. Det är som Champions League i fotboll, det är högsta nivån du kan komma till. Och det är mycket prispengar, mycket prestige. Det är klart att då får man lite fjärilar i magen på ett positivt sätt. Du får en positiv nervositet liksom, för att du taggar upp och försöker göra det bästa du kan. Liksom. Det kan du inte få varje dag och du går till kontoret. För hur en vrider och vänder på en dag som idag, det är ju en dag på kontoret för mig. Alltså, även om det är några hästar idag som har lite bättre pengar än några löp, absolut. Men det är fortfarande en ganska...
Det är kul att du kallar det för på kontoret.
Allvarlig dag liksom. Jo, men det blir ju det. Och tyvärr, ibland så regnar det på kontoret. Tråkigt. Och ibland så är det 25 grader och man sitter på en jättefin häst. Liksom. Ja. Men det är ju fortfarande en dag på kontoret. Jag har ju fortfarande en eller fem eller sju kunder som har anlitat mig för att de vill vinna löp.
Kommer du vinna idag?
Jag har i alla fall en bra chans idag, absolut. Mm. Och så förhoppningsvis har jag bra chans i hästarnas mästare också.
Du, jag hörde att det kom nu i år nya regler för er när ni tävlar, med spöet bland annat.
Ja, det blev ännu hårdare, precis.
Och vad är det, hur är reglerna nu?
Vi får inte använda det i drivande syfte överhuvudtaget. Vi får ha med det och vi får använda det...
Förut fick man använda det 3 gånger.
Ja, 3 gånger. Och det var ju hårdaste i hela världen redan då. Sen så ville de dra åt det ännu hårdare. Och skrev om regeln och skrev regeln lite fel. Så då när vi började tävla i våras här så sa vi också att det här kan vi inte, det går inte. För vi tyckte vi gjorde ingenting fel och ändå blev, inklusive jag själv, avstängda för att vi bara prövade vinna. Och det var inte det att vi använde pisken då, för det hade vi förstått att det fick vi inte göra. Men på sätt de hade skrivit ner reglerna så då blev det en liten livlig diskussion. Och så nu... har vi regler som vi alla kan följa i alla fall, och vi vet vad vi får göra och vi vet vad vi inte får göra, och vi kan känna att vi kan fortfarande prestera. Och sen den här diskussionen med eller utan pisk, ja, alltså världen går åt det hållet i alla fall, självklart. Så som det är nu så får vi bara ha med den och använda den ifall hästen försöker springa av banan eller vingla till och den håller på att störa eller rida omkull någon annan. Alltså, för styr upp en farlig situation får jag använda den, men jag får inte använda den med drivande syfte att försöka få hästen springa fram fortare.
Och er pisk, den är annorlunda mot för ett hoppspö.
Jag var nu vadderad, så den sista 2 decimeterna på slutet är ju nästan bara skumplast typ vadderat. Så när du använder den, om du slår själva handen så gör ett ljud. Så det är mer ljudet hästen reagerar på än att de faktiskt känner den. Så som jag sa, vi hade ju jättehårda regler innan, och den där cushion stick som det heter, den används ju redan i hela världen också, men som sagt, ja, Sverige ligger lite före alla andra också där. Och så får man tycka och tänka själv, mitt jobb var ju lättare när jag fick använda den, helt klart, men ja, nu är det som det är och det får vi acceptera.
Och det är lika falla i Sverige då?
Absolut, absolut. Sen är kanske inte alltid samma hästar som vinner, för hur den vrider och vänder på en del hästar behöver man kanske kunna ge klarare signaler till än andra. Lika väl som du har kanske små sporrar när du rider dressyr eller med en liten pisk när du rider hoppning, bara för att kunna säga till att nu måste du hoppa. Liksom. Det är inte det att man vill sparka hästarna eller slå hästarna, utan det är att man vill skänkla dem eller lägga spöet på för att ge mig en signal. Det är det handlar om. Och jag menar, om en häst springer så fort den kan och jag använder pisken fel förut när jag fick göra det, så kan hästen lika gärna stanna till för det. Lika väl som vi är ute och springer och du börjar bli trött, vi kommer till en backe. Om jag ger en smäll på axeln, kom igen nu, då tappar du andan. Det är inte det jag vill. Jag kan ju kanske får ju orka upp hela vägen upp för backen, eller hur? Alltså hjälpa till. Men jag kan ju inte med våld få att springa fortare. För då tappar du andan, eller om det gör ont så spänner man sig och då tappar du aktionen. Så det har väl kanske blivit, det ser värre ut än vad det är. Jag förstår att det ser inget roligt ut, absolut. För de som inte kan sporten och inte kan häst framförallt skulle jag vilja säga. Men de som känner hästar vet att de lever nästan ett spa-liv. De tränar och går på spa hela dagarna för att kunna prestera och mår så bra de kan. Och de vill gärna springa fortare än som har aldrig varit här. De mår inte dåligt av det, men såklart ögat. För ett otränat öga så ser det inget roligt ut, så är det.
Eller? Men det är väl på väg att ändras också inom hoppningen, eller hur? Ja, man pratar väl jättemycket.
Ja, ja, men det kommer, den diskussionen går att komma ifrån. Det blir ju, världen blir ju mer och mer alltså, ja, försiktig eller ordentlig eller kalla vad du vill.
Ja.
Vad har du för mål nu för kommande år?
Ja, nej, men året har börjat bra. Det rullar på jättebra. Jag satt väl att jag ska komma upp i 2000 segrar innan säsongen är slut. Jag var tvungen att vinna 80 löp i år för att hinna fram. Jag har sagt att jag vill vinna 35 eller 37 eller vad jag säger.
Och 53 kvar.
Ja, halva säsongen har inte gått, så jag tycker nog det ser bra ut. Så det är väl målet, självklart.
Slutar du då? Nej.
Nej, jag sa faktiskt en gång i tiden 2000 segrar eller 50 år ska jag sluta.
Ja.
Nu blir jag 48 i sommar och snart 2000 segrar. Så jag, men nej, jag tror inte jag slutar. så lätt ska de inte bli av med mig.
Gud vad roligt, vi ska se vad klockan är. Ja, men vi får runda av helt enkelt. Det är så.
Det är så intressant.
Vad roligt att få träffa dig. Och bli inte överraskad om vi hör av oss igen här framöver med ännu mer frågor vad det lider.
Det är bara ringa.
Och lycka till ikväll, kör så ryker du.
Det ska vi pröva, absolut. Ja. Hoppas att ponnen lider.